Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Okej, då så är vi på gång här med podden. Anton Magnusson, berätta om vad du har till frukost i morse.
En pokeball.
Du uttalade väldigt, väldigt nära Pokémon.
Ja.
Och frågan är om det finns någon connection. Det känns som att Pokémon blev populärt långt tidigare än Pokéball.
Mm, kanske, ja, jag vet inte, men kanske att Pokéball var populärt i Sydkorea redan innan eller och kanske även i Japan.
Är det inte en hawaiiansk grej?
Är det det?
Jag tror det är en hawaiiansk grej.
Mm-hmm. Där ser man.
Pokéball.
Mm. Men jag vet inte, vissa språk rimmar ju så mycket på.
Va?
Vissa språk så rimmar ju som många grejer.
Har du några exempel?
Japanska. De har inte rim så som vi har. De har ju därför de har så här andra former av dikter och sånt. För att det är så lätt att rimma på japanska.
Aha, det här kommer som nyheter för mig.
Mm, det är ofta i så här översättningar av tv-spel och så.
Mm.
Så... för dem då, när det, liksom, om det är en karaktär som i ett västerländskt spel som rimmar när den pratar,
mm.
Då kan de inte, då får de göra en annan grej. För att där rimmar det, alltså där lägger man inte märke till om någonting rimmar för att det är så mycket som rimmar.
Jaha, det är mycket som låter så likt. Men har inte de rim i sina sångtexter? Och...
vet inte. Och alltså det har de kanske. Men det är bara att det är, liksom, att det är så jättelätt att rimma så det är inte något speciellt. Att man rimmar av, utan flit liksom hela tiden.
Det är Japan-kunskaper som inte jag visste.
Specialisterna.
Ciao Bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Jag heter Simon Järnfors och idag så är det jag och Anton Magnusson.
Mm, jag är tillbaka.
Du är tillbaks, vi sitter i Stockholm. I bakgrunden har vi också min flickvän Andrea Lennartsson som håller på att göra en pizza i ugnen.
Mm.
Och hon kommer inflika ifall vi säger någonting nedsättande eller kränkande om hennes person.
Ja.
Då kommer hon bryta in. I övrigt så var hon inte jättesugen på att medverka i podden.
Hon har gjort pizza. Det finns ju nu mycket så pizzakit och sånt man köper.
Ja.
Man köper en deg och en tomatsås och sen får man då göra lite. Jag har haft lite tävlingar.
Mm.
Med att man liksom ska göra vars en. Och sen så ska man sätta betyg vem som har gjort godast. Min stora vinnare har varit den hette Crazy Cheese and Onion.
Okej, okay. Och vad innehåller den?
Ja, jag gick då på att bara köra mer av det goda. Så jag körde 4 sorters lök.
Vilka lök var det då?
Jag ska se om jag kan komma ihåg.
Gul lök, röd lök, vit lök, schalottenlök, gissar jag på.
Silverlök var en, tror jag. Gul lök var en. Ingen vit lök, för det tycker jag inte räknas riktigt som en lök på det sättet.
Aha.
Ja, men den har lite för egen smak.
Ja, den är ju en dark horse i lökracet.
Ja, jag skulle säga att gräslök och vitlök är ungefär lika mycket lök.
Ja, gräslök ligger ännu längre ifrån.
Men sen börjar man komma
men mot... du sa, var det rödlök och gullök och silverlök?
Ja, jag minns inte exakt alla sorter, jag bara tog så här lite olika som det fanns.
Men den vann med den här anonyma sen, personen du tävlade mot.
3 sorters ost. Nej, vi var 3 stycken, okay, som tävlade. Och det var 3 sorters ost. Jag hade tänkt köra även 4 sorters ost.
Ja.
Men under tiden insåg jag att det blir för mycket ost.
Det finns ju quattro formaggio. Alltså en känd pizza som är 4 sorters ost. Då brukar man ju ha ädelost,
ja,
mozzarella, kanske feta.
Ja, men det är också lite fusk. Feta är lite vitlökens ost.
Att feta är vitlökens ost.
Eller är ostens vitlök. Att det är inte heller riktigt en ost.
Det var att det var en kompis med som hävdade att kiwi, det är fruktsalladens banan. Och vad han menade då, det var att den blev väldigt kladdig i fruktsalladen. Att både kiwi och banan blev väldigt kladdig, ja. Att det liksom förstörde fruktsalladen.
Ja. Alltså jag tycker att banan är en jätteviktig del i fruktsallad. Jag tycker inte om banan annars. Men just att få den konsistensen. Aha, liksom,
för att det ska bli lite kladdigt. Men lagar du fruktsallad ibland?
Nej. Men jag har gjort rätt ofta som barn och ungdom.
Okej, okay, ja.
Så jag har erfarenhet av fruktsallad, men jag gör det inte längre för det är ju ett jävla projekt.
Har du någon erfarenhet av leken fruktsallad?
Nej.
Det var en lek som var väldigt vanlig på dagis. Alltså det var så här att barnen delades in i olika grupper. Man fick då, alltså att dagisfröken som man sa på den tiden, nu är det väl förskollärare någonting man säger. Men de delade in barnen i grupper så här. De sa så här, äpple, banan, päron. Och så fick liksom varje barn då var en frukt.
Var det att man fick det man var lite lik?
Nej, det var helt slumpmässigt. Ja. Och det var också, det skulle vara typ många i varje grupp. Mm. Så det fanns kanske 3 päron, 3 bananer, 3 äpplen och sådär.
Ja.
Och det var väl bara att de tog liksom var tredje var ett äpple.
Ja, kanske. Alltså istället för att dela in så här 1, 2, 3.
Ja, 1, 2, 3.
Så alltså som man pär en äpple och banan.
Ja.
Men skulle sen äpplena vara i samma lag? Och
ja, banan. De var i samma, eller lag och lag. Sen så var det så här att någon var då lekledare.
Mm.
Och så sa man så här, alla äpplen byter plats. Så blev det lite som så här Hela havet stormaktigt. Jag kommer inte ihåg om de tog bort en stol, om det var som Hela havet stormar.
Ja.
Och sen så om man då sa fruktsallad, då skulle alla byta plats.
Aha, okej. Okay.
Men det var ju så att man fick säga fruktsallad när som helst. Mm. Och alla barn gillar ju den här action.
Ja.
Så att det blev i stort sett bara att alla sa fruktsallad! Och så skulle alla barnen byta plats. Det var ju skittråkigt att bara säga så här, alla päron byter plats.
Men det blev ju också tråkigt att bara säga fruktsallad varje gång.
Ja, men det blev det för att barn var så otåliga liksom.
Mm. Ja, nej, men så det är, om du då skulle göra din pizza, hur skulle den se ut? För jag vet att du, Du, en sak som jag har fått cred av från dig är det här extra ost.
Ja, just det.
Att det var liksom ögonöppnande för dig.
Ja, att man kan se extra ost vad man än beställer.
Ja.
Och att det är nästan alltid godare. Men det blir också lite som att hjärnan exploderar för att det är så här, om man säger så här, jag tar tre extra ost.
Mm.
Då blir det ännu godare än bara en extra ost.
Ja. Men finns det, precis.
Vi har frågan är var liksom
gränsen går. Jag har varit med om den gränsen någon gång.
Mm.
Där det blev för ostigt.
Jag var med på Korvingvars i Solna, ett gatukök där de hade en hamburgare som heter Nutte Cheese. Som har 16 skivor ost.
Mm-hmm.
Då blev det för mycket ost.
Ja. Mm.
Men det är enda gången jag varit med om att det var för mycket ost.
Ja. Men annars kan man verkligen dra på med ost. För det
Och även på pizza.
Mm.
Men, pizza, jag känner mig verkligen inte färdig med pizza som koncept, liksom.
Ja.
Jag gillar ju mycket ost på pizza, jag gillar svamp.
Mm.
Jag gillar inte den här rosa skinkan som, alltså den har jag inte ätit på över 15 år, ska jag säga. Ja.
Okej.
Mm. Men sen så är det också det här med ingredienser.
Beställer du salami eller kebabpizza?
Nej,
eller?
Jag brukar nog ha fungi eller vegetarisk. Jag brukar ofta ha vegetarisk pizza.
Ja.
Räkor har jag haft några gånger, men jag kan bli lite äcklad av det också. Alltså så här, pizzaingredienser som avger mycket vätska.
Ja.
Det pajar ju pizzan i viss mån.
Jag är väl som de flesta där att skaldjur och fisk tar jag gärna på så fall lite finare restauranger. Det är någonting med just räkor och så. Att på indisk restaurang och så vill jag inte ha någon räkgrej.
Jag käkade på i LA, Barry's Pizza hade de en hummerpizza. Den var svingod. Lobster pizza på Barry's. Det är någon. Men om du skulle fråga mig, vad skulle jag lägga på min favoritpizza? Det hade varit lite svårt.
Du ska göra en pizza som du tror vinner, liksom.
Ja, den ska vara så insmickrande som möjligt.
Men det är ju också, du ska ju själv tycka den är god, såklart. Men den ska, du ska ju också vilja vinna tävlingen.
Mm.
Så och man kan ju vinna tävlingen genom också att ha den mest intressanta pizzan. Att folk säger att den var god, kanske den här tre ostar och fyra lök kanske egentligen var godare. Alltså crazy onion and cheese.
Mm.
Men man får ge mer poäng till den här som har lite mer raffinerade smaker och lite mer, tappat lite risker, liksom.
Mm.
För min inställning var att jag kör mer av det goda. Bara liksom, det är lök.
Kan bli vad du tycker är gott. Ja. Alltså jag tycker inte riktigt lök passar så jättebra på pizza.
Mm.
Jag brukar inte ha lök på pizzan alls.
Ja, jag har ett ställe i Trelleborg, Monaco, en pizzeria, som jag åt på väldigt ofta som tonåring.
Mm.
Så jag och min kompis Jerry, vi åt där väldigt ofta. Vi har vårt stammisställe och så gick dit och åt. Och då beställde jag alltid en capricciosa med svartpeppar och lök.
Mm.
Och sen flyttade jag till Malmö och sen även flyttade till Stockholm. Och så jag åt inte där på nästan 10 år. Och så gick jag tillbaks där efter cirka 10 år. Och då var han i kassan såhär, capricciosa, svartpeppar och lök.
Aha.
Det tyckte jag var jävligt imponerande.
Mm, det är imponerande.
Mm.
Jag tycker i och för sig ofta det är lite pinsamt när man börjar stammis på ett ställe. De börjar känna igen den.
Mm.
Men jag minns när jag var liten och jag har ett ganska jobbigt pizzatrauma, kan vi kalla det.
Ja.
Dels så hade jag då fått för mig att jag tyckte om pizza på lök. Lök på pizza. Lät som det här dåliga skämtet som de kör inom Beastie Boys låt I love my sugar with coffee and cream.
Ja, precis. Det är den klassiska att pappa sa, ska du det där är O'boy med mjölk, inte mjölk med O'boy.
Mm. Mm. Men jag kommer ihåg det, för jag var med min storebrorsa och vår kompis Ola skulle göra pizza i Järup, tror jag det var. Det kan ha varit i Lund när vi var liksom, men vi var unga tonåringar, ja. Liksom kanske 13, jag kan ha varit 12. Men då kommer jag ihåg att vi skulle göra vår egen pizza. Och jag tänkte så här, men lök är gott, det vill jag ha på pizzan. Men jag kommer ihåg att typ min brorsa, kanske någon som ska ha lök på pizzan. Så, ja, men det är gott.
Mm.
Och sen det här traumat, det är traumatiskt på två olika sätt. Dels det jag får mest skamsköljning för. Det är att jag gjorde någon slags sån här, vad heter det? Oregano, att jag vill ha oregano på pizzan.
Mm.
Men att jag då skulle liksom skoja lite med Olas mamma på hennes, på ett sätt som jag tänkte att det här kommer hon tycka är roligt.
Mm.
Och så gjorde jag någon sån här liksom italiensk imitation, så här, no oregano, no pizza. Och hon bara sa, jag håller med, det är rätt, det är rätt. Och när jag minns tillbaks på den act-outen så skäms jag. Så det är det första som jag tycker känns jobbigt med det här pizzabindet. För det kändes som så här, det var en sån billigt skämt som jag själv inte, jag tyckte inte ens då att det var ett roligt skämt.
Nej, men jag tänkte men det, så att hon kommer att uppskatta,
hon kommer
att
tycka det, det är roligt.
Ja, usch, ja. Och det,
Så det kände jag fortfarande.
Det var en jobbig tid så här när man, alltså, där var det 12 eller något sånt.
Ja, 12, 13, jag kan ha varit 14 också.
Ja, men alltså den värsta tiden tyckte jag var där var mellan 15 och 20.
Mm.
När man skulle då gå över att umgås med, ja, men så här, med släktingar och alltså så farbröder eller och liknande, och man inte längre var barn men man var ju ändå liksom lite, så man liksom man försökte härma liksom deras samtal och vad de liksom hur de pratade och sa saker liksom för att de skulle, för att man ville vara en del i den här vuxendiskussionen.
Den,
liksom.
Det blev den här lillgamla, blev ofta lite pinsam.
Jo, för de vill väl egentligen bara att man sitter och pratar om det man själv är intresserad av eller ställer frågor till dem om det de är intresserade av. De är inte intresserade av att en 16-åring sitter och så, nej, jag tycker att den heter fucking Omo och det är lite väl. Ja, men så att man snappat upp liksom, så här, men det här är en åsikt som de kan ha.
Nu ska Persson höja skatterna igen.
Ja. Min värsta som var om Titanic, att så här, att jag sa i en sån situation med då, äldre släktingar, så ja, man vet ju hur den slutar. Och det var så, dels var jag tyckte Titanic var svinbra och jag visste så att det, alltså jag fattar ju dramaturgiskt att det var inte det som var grejen. Alltså det var, det är en del av dramaturgin i hela filmen att man vet att skeppet ska sjunka. Alltså, men att jag bara, då kan jag vara skam.
Men du sa det då för att fjäska lite för de vuxna?
Ja, för att vara i en vuxen disco, eller vuxen, ha ett vuxen snack liksom. Ja.
Men det var dels den här skamsköljningen av no oregano, no pizza-kommentaren. Och dels också att vi höll på och vi hade såna rör med C-vitaminbrustabletter. Och vi liksom tog såna liksom, och så tyckte jag det var lite kul att ta en sån i munnen. Bara låta den liksom brusa så att det blev, man fick helt munnen full med bara bubblor. Men sen så testade jag hur det var att käka, att bara svälja den hel och låta den liksom brusa
i magen.
Upp ner i magen.
Ja.
Men det hände inte så mycket när jag bara svalde en sån hel och jag märkte inte så mycket skillnad. Men sen så käkade jag den här pizzan hemmalagad med lök och sen spydde jag upp den efteråt. För det var väl typ den här...
Då hade den börjat bubbla upp där.
Ja, liksom. Det hade väl säkert kommit ner en rätt bra bit i magsäcken liksom. Och så då hade så att det var så mycket negativa minnen från det här, och pizza på lök, det är ju inte så vanliga Det här var mitt första...
Pizza på lök.
Jag säger det igen. Ja. Med lök på pizza. På vanliga pizzerier så har de ju knappt det som standard. Det kan väl vissas. Så att det här var mitt första lök på pizza minne. Mm. Som då dels var den här skamsköljningen från mitt skämt. Och spyan från brustabletten. Ja. Så det är väldigt mycket negativa associationer kring det. Det kan ju vara det som pajat lite.
Ja, men det förstår jag.
Men plus att det är ju inte så populärt i allmänhet heller. Så att
göra egen pizza.
Nej, men jag menar att ha lök på pizzan är inte så poppis.
Nej.
Så att det är ju liksom ingen standard så här. Det är ju inte så konstigt att man kan vara...
Men det alltså, så, ja, nej, för på hamburgare är det ju standard. Att där är ju lök mer vanligt än ovanligt, ska jag säga.
Har de det även på Burger King och McDonald's? Alltså? Mm. Ja, det har de, ja. Lite hackad.
Ja, även i deras vanliga så cheeseburger burger eller...
Ja, det har de.
Hamburger. Men, och även, jag tror Big Mac kanske har... Det här kan jag fel på, men...
Jag tror de har lite hackad.
Ja, jag tror de har... McDonalds verkar ha gått och vägen att de finhackar den. Mm. För att det inte ska vara... Men Burger King har ju liksom hela lökskivor i de flesta burgarna. Men och det är ju kött och bröd precis som pizza. Men jag vet inte, jag fattar ju också lite att när man värmer någonting, att lök...
Ja, den blir ju lite mjukare då.
Ja, precis. Den har inte samma krisp-effekt.
Nej, för vissa grejer kan man ju lägga på i efterhand. Alltså så här, jag tyckte det var väldigt gott. Jag käkade på ett, jag tror det är Lilla Capri i Stockholm. Mm. Ett ställe där de hade en pizza med avokado på.
Mm.
Men då lägger de nog på avokadon i efterhand. För avokado i ugn blir bara lite svampigt och inte speciellt gott.
Ja, nej, precis. Mm, men vissa har ju varm avokado på i mackor och sånt. Det, jag är inget större avokadofan överlag, så jag har inte, jag har aldrig ätit varma avokado av misstag.
Nej, det, jag är ett stort väldigt... avokadofan, men jag gillar ju när det ska vara kallt.
Ja.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Ska vi... nämna det lite elefanten i rummet att du har varit borta så länge från den här podden.
Ja.
Det känns lite konstigt att bara lämna det helt okommenterat.
Ja, bara prata pizza.
Ja.
Ja, jag vet inte, jag har inte så jättemycket att säga om det, men alltså, jag har varit som jag har förstått, jag har inte lyssnat heller, men jag har förstått från så här, folk som har skrivit till mig eller som man träffar ute.
Mm.
Så har jag varit under isen.
Ja, det är det vi har sagt. Tycker du det?
Det är en bra beskrivning. Fruktansvärt deprimerad. Kanske posttraumatisk stress. Möjligtvis. Ska jag tro. Ångest. Ja. Det ska jag... De tre.
De tre anledningarna.
Ja, de tre benen.
Och det är ju såklart jobbigt för alla, framförallt kanske för dig att prata om det.
Men, ja, jag tror det bara så i allmänhet. Nej, det är jobbigt för alla, att kanske framförallt för dig.
Nej, men jag tänkte att prata om det nu i podden, det är ju kanske, jag gissar på att det är jobbigt för dig att prata om liksom anledningarna till att du har borta. Och lyssnarna tror jag är mest bara nyfikna och intresserade av det. Jag tycker det är jobbigt för att jag känner med dig liksom, och tänker så här, jag vill inte pressa dig till att prata om
men
någonting
alltså,
du tycker
är jobbigt. Men det är väl liksom så här, det har varit så, alltså jag tror inte det är så mycket, det är så drevet, är inte mer än en, liksom det var ingen större fara så sett liksom, så, men utan det, alltså, men jag hade ju också ett förhållande i 5 år. Och sen, vi var inte ihop då, men hon blev så mördad och sånt. Vi känner säkert folk till, men det är inget som jag vill prata om heller. Men det skulle jag tro liksom är en del i det. Och så är det liksom så. Men det är, och de som lyssnar på den vet ju att jag jobbar ju rätt mycket med att bara trycka undan. Trycka ner känslor liksom. Så att då kommer det säkert så i efterhand.
Ja. Så du har mått fruktansvärt dåligt. Men nu
har ju varit väldigt bra och förstående i det, tycker jag.
Ja, mm. Men jag har försökt försökt vara på det bästa sättet liksom. Ja. Man vill ju inte vara alltså det finns ju olika sätt att hantera det på. Mm. Jag har väl varit så här, försökt vara ganska mycket som vanligt.
Ja, ja.
För att jag har ju själv haft perioder där jag mått dåligt.
Mm.
Och jag tycker att det är ganska jobbigt när folk är för mycket såna här. Men hur mår du? Ja, mår du dåligt? Ja. Alltså så här, att de förändrar sig för mycket.
Ja, precis. Men då har varit då liksom så... Om det har varit radiotystnad från mig, vi har någonting som liksom, du liksom har något, du måste ha ett svar från mig. Mm. Och så liksom får du inte det svaret, då har det varit så här, tjena, jag fattar att du liksom inte, man bara inte pallar, men skulle du kunna liksom så här, i varje fall svara att du kan svara när du kan ge svar, eller alltså att vi behöver inte kanske svaret nu, men svara när du pallar och så, men bara ge något liksom, något besked liksom. Så det, och det är ändå skillnad. Om jag hade varit så här, mått svinbra, så tror jag bara jag skrev för fan Anton, dålig stil att du inte
ifall det hade varit så här att du hade haft the time of your life och varit ute och festat och skitit i den den anledningen, då hade det varit så här, men för fan skärp dig.
Ja, precis. Ja.
Men det, ja, det är frågan hur man ska, men det är bra att nu är du tillbaks på något sätt i alla fall.
Ja, lite smått i alla fall. Tar baby steps. Och vi ska ju ha lite turné och så.
Ja, det en av anledningarna att du är uppe i Stockholm nu var att vi plåtade inför vår, alltså vi plåtade press och affischbild inför vår nästa turné.
Ja.
Ska vi berätta vad den ska heta, eller ska vi suga på den karamellen?
Vi suger på karamellen lite, även om det kanske då är större poddunderhållning. Men vi kan inte, man kan inte heller ge allt på en gång.
Men det är kanske en bra teaser.
Ja, en teaser. Och det kommer att vara ett roligt tema, och det ska bli väldigt kul att göra det.
Ja.
Och det är lite så för mig, du vet när man... Om man har så här, om man har feber eller man är sjuk liksom. Och så är man sängliggande.
Ja.
Och så är man sängliggande, låt säga 5 dagar. Och då, efter 5 dagar, så är man fortfarande så mör i kroppen. Man liksom känner, fan, jag är sjuk.
Mm.
Men man vet inte längre om man mår dåligt för att man har varit sängliggande i 5 dagar eller för att man är sjuk.
Ja.
Och så där tycker jag, du tänker så att man, det är viktigt också att testa så, men hur, för det är lätt att hamna i den så, men att det blir en ond cirkel liksom, och så. Så att man får testa lite vad man ändå pallar. Det är väl egentligen KBT liksom, att tvinga sig att
utsätta sig för det som man är rädd för.
Ja, precis. Ja. För det, så där är det lätt att hamna annars liksom, att man inte pallar något. Och sen, men sen slut vet man inte varför man inte pallar det. Om det är för att man inte pallar det eller för att man inte har gjort någonting på jättelänge så att man...
Ja, jag kan tänka mig det, för att det är så här, det är viktigt att vila och ta det lugnt och inte stressa. Men det är samtidigt viktigt att aktivera sig och komma ut och röra på sig och göra grejer och liksom vara sysselsatt.
Ja.
Så det är väl en balans
som heter duga.
Som heter duga. Men vi tänkte släppa biljetter i slutet av november nu. Kan vi berätta inför den här turnén och så att vi tänkte att folk ska kunna köpa de här biljetterna i julklapp till varandra.
Och det kommer i turnén, kommer det kommer lite mer också om nu visserligen min förra show heter Benne. Så det kan ju inte bli så mycket, alltså man kan ju inte köra så blir det, men alltså, men det kommer säkert, men jag tror det kommer bli jävligt rolig show.
Ja, men det kommer det. Vi körde också igår på... kanske framförallt Kristoffer Nyqvist startade en pop-up-klubb här i Stockholm som hette Larry's Pop. där jag, du hoppade in och körde.
Ja, lite spontant. Mm. Att jag var inte riktigt planerad att köra, men jag skulle upp här för vi skulle futtas för den här postern.
Och K. Svensson körde Albin.
Gjorde ett hästjobb. Roliga grejer K. Svensson hade.
Ja, alltså det var ju Kirsty Armstrong körde och
jag missade rätt stor del av Kirsty, för då satt jag och förberedde mitt
ditt gig.
Mitt gig, så både Nyqvist och Kirsty missade jag stora delar av liksom, men jag sen såg jag Kringlan och dig.
Men ja, men det funkar, och du körde lite av dina nya grejer också. Det så det kommer
du skrattar högt.
Gör det?
Ja.
Ja, det gör jag nog.
Det gör jag nog för att vara snäll.
Nej, men det gör jag nog ibland. Alltså jag var på en, jag tror det faktiskt var Tittar vi flyger, Airplane.
Ja.
Det var någon filmfestival i Stockholm eller någon sån här filmklubb som jag tror hette Filmögat eller något liknande.
Ja.
De visade bio liksom här i Stockholm med lite gamla klassiker och sånt där.
Mm.
Och då gick jag och sa Airplane, den tittar vi flyger.
Ja.
Och då när jag gick ut från biosalongen så stod det en kille från Järup då liksom, som var min brorsas kompis.
Mm.
Som kallas för Träk. Han stod så här, bara väntade så här. Ja men jag hörde att du satt i biosalongen. Det karaktäristiska gapflabbet.
Ja.
Att han kände igen det från vår barndom då. Att jag skrattade så högt. Mm. Och så satt jag där liksom i en stor biosalong och han hade känt igen det skrattet.
Ja. Ja, men jag var ute och tog en öl med någon gång. Så sa personen något roligt. Så skrattade jag.
Mm.
Och då tar jag liksom... Vi har umgått så mycket så jag har liksom fått lite av ditt skratt.
Mm.
Men den personen var så... du skrattar precis som Simon Gärdenfors. Och den personen känner inte dig. Så bra, utan bara... liksom, du har väl mest... du och Pelle har väl liksom...
Pelle Helgesson.
Ja. De två skratten som är lättast att känna igen.
Jag tycker också ofta man har... Daniel Sanchez på stand-up-klubbarna.
Mm.
För han börjar sitt skratt ofta med ett K. Att det är så här... Så det hör man alltid. Och sen är det en ganska ny komiker som heter Benny. Jag har glömt vad han heter efter det, men han är skrattat.
Jag gillar namnet Benny. Jag tycker det är ett coolt namn.
Han skrattar också så här svinhögt alltid. Man kan höra honom längst bak på stand-up-klubbarna. Sen har vi Skrattis från Göteborg.
Ja, han har inte ett speciellt skratt, det är mer mängden.
Ja, skratt, men det är nog egentligen speciellt också.
Mm.
Men det är så högt. Mm. Och det är lite svårt ibland när...
Han heter också Anton.
Ja, det är han.
Det är väldigt för jag körde på Pandora.
Anton Malmqvist, eller vet han?
Jag vet inte.
Han heter på M också.
Ja, okej. Ja, det gör han kanske, ja.
För han har börjat köra stand-up också. Han var ju känd som den där killen i publiken som skrattade högst liksom ett tag.
Han har väl blivit så här, till och med ombedd att inte, när det var tv-inspelning, att så här, inte dyka upp för att det blir för konstigt om det dyker upp att det blir för konstigt att ha det med på publikljudet, att någon liksom skrattar så mycket åt allting liksom.
Ja, det tar ju över showen lite. Jag har hört rykten om att Carl Stanley erbjöd sig att betala för Carl Stanley skulle spela in sin comedy special i Göteborg.
Mm.
Och då så och Skrattis då, som man kallas, bor i Göteborg.
Mm.
Men jag hörde rykten då att Carl Stanley hade erbjudit Skrattis att så här, jag betalar din resa och boende om du åker och ser min show i Stockholm istället och inte kommer när vi spelar in den i Göteborg.
Ja, det var det jag tänkte på när jag sa, fast jag tänkte så att jag behöver inte nämna vem som har...
Men det är ju pinsamt.
Nej, jag vet inte om det.
Jag tror inte det är så känsligt.
Nej,
men jag har liksom varit med om... de baksidorna med det, fast i väldigt lägre skala.
Mm.
Att det är så här, för han sitter ofta längst fram också.
Mm.
Och jag brukar så här spela in gig Och sen så lyssnar jag
på min mobil, liksom, på min mobil ljudet,
ja. Och så lyssnar jag igenom dem dagen efter och liksom så hör jag så här, om jag har lite nya skämt så säger jag så här, hur bra funkar de här skämten i jämförelse med de gamla liksom.
Ja.
Att jag sätter betyg från 1 till 5 och så säger jag då vilka ska jag behålla till min turné och så vidare.
Ja.
Men då när Skrattis sitter längst fram, då är det nästan att han skrattar alltid 5 av 5 på alla skämt.
Ja.
Och att skrattet är så högt att man inte hör de andra i bakgrunden. Så att det är bara att man hör en stubbe sitta och bara skrika av skratt till alla skämt. Och då kan man inte liksom... Och det är bra för självförtroendet just där och då. Att det är någon som bara älskar alla skämt. Men, det går inte att bedöma skämten individuellt.
Nej, precis. Nej, men det...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja. Hur går det egentligen med ditt betygssystem nu?
Jag har börjat
bara för de som inte vet skämt. Så är det att Simon spelar in alla sina gig på mobilen och sen dagen efter så lyssnar du och sen skriver du ner typ i ett Excel-dokument var skämtet från 1 till 5 hur högt skratt skämtet fick. Och sen så gör du också då, och så gör du det på varje gig liksom av de här 200 giggen du gör på ett år. Och sen ger du så ett snittbetyg till varje skämt liksom. Jag är intresserad, för att i början körde du väl stenhårt med det. Sen var vi ute lite och körde så för egen publik med så specialisterna och lite sånt efter vi har hållit på några år. Och då var det lite mer mottagligt för att kanske så här, att så, jag menar, de skämten som kanske har lägre snittbetyg men kanske då funkar bättre på en speciell publik och sådär. Hur jobbar du nu med betygssystemet? Vad ger det?
Ja, dels så har jag liksom effektiviserat det lite, att gamla skämt, de spolar jag bara förbi i mobilen.
Okay.
Det är också den tekniska utvecklingen har gjort att det finns där 15 sekunder fram även på ljudinspelningen.
Ja.
Så jag kan bara klicka förbi skämt som jag, ja, men de här vet jag att de funkar, de vet jag ungefär.
Ja, ja.
Så jag fokuserar mest på de nya skämten. Och sen så har jag blivit bättre också på att fatta vilka skämt som kommer funka inför en viss publik.
Ja.
Att jag dömer inte ut ett skämt bara för att det inte funkar på en, på en mainstream-publik. Sen plus att jag har fått mycket mindre, eller under det här åren efter drevet liksom, eller det här året, så har jag fått mycket mindre mainstream-gig.
Ja.
Att jag nästan bara fått gig för en publik som gillar min humor. Liksom.
Ja.
Jag blir inte bokad längre till Mafia Comedy eller liksom... Ja, men det kanske var just Mafia som var Nu blir det mer liksom att det, på gott och ont, mest ja. På gott då har det kristalliserats ut att det är de som gillar vår typ av humor som går på de giggen jag får.
Ja.
Och då blir det också att det är lättare att avgöra vilka som funkar på den typen av publiken jag vill ha.
Ja. Mm.
Så det är ju gött.
Ja, ja, det är intressant. Men du gör det fortfarande i varje fall.
Ja, jag gör det fortfarande. Ja. Men jag lyssnar inte på hela giggen. Ja. Om jag har typ, ibland om jag kör en timme så... Eller en halvtimme så kanske jag bara lyssnar på 4 skämt liksom, som är de nya.
Men tror du det är mest en ritual och mindre ett viktigt verktyg för dig? Vad tror du?
Jag tror det är mer en ritual än ett viktigt verktyg.
Mm.
Men det funkar absolut som ett verktyg också. Ja. Alltså det, jag skriver så mycket mer skämt än genomsnittskomikern.
Ja,
så det är omöjligt att hålla ordning på dem. Jag har liksom... Nu inför nästa turné där jag liksom ska få fram om ett skämt är en minut i genomsnitt så ska jag kanske få fram 60 skämt.
Ja.
Så har jag kanske 100 skämt redan som funkar.
Mm.
Men då är det bra att veta vilka är liksom toppskämten om 60 och sen så har jag liksom kanske 200 skämt som inte har funkat och så ska man, och vissa som är så på gränsen att det är verkligen så man ska ha, det är omöjligt att hålla så 300 skämt i huvudet.
Ja, jo, verkligen. Alltså när vi då var på turné med Västland och Benne så är det då att din setlist var ju tre eller fyra gånger så lång som min, alltså när setlisten då liksom bara så här,
vilka skämt man ska köra
namn, liksom. Som jag hade kanske 15 skämt så hade du liksom 50. Ja. Men då är det också att jag, som jag skulle säga, att vissa av dina är så här, fast det där är egentligen ett och samma skämt.
Men jo, men det är olika delar av skämtet.
Ja,
men det är också så här, om jag gör ett kortare set, ett kortare gig då så kan jag dela upp det och ta bara det bästa delen ur det skämtet som är det som funkar bäst kanske.
Ja. Men det ska bli roligt att åka ut igen.
Vi börjar i mars nästa år. Biljetterna släpps i november då, så poddlyssnare, håll utkik.
Ja, det ska bli spännande.
Och vi plåtade bilder idag. Vi tog bilder och efter plåtningen så ville du ha en efter fotograferingen öl, som du kallar det.
Efter plåtningen.
Och du sa det som ett så här begrepp i förbifarten att det var som en sån, ja det brukar man ju ta.
Man tar när man efter plåtningen öl.
Och det, ja, men det är roligt med olika, det finns olika nivåer av subtila ursäkter för att supa.
Ja, precis. Men jag är mindre alkad än vad jag har varit tidigare. Men alltså jag är fortfarande här att när jag väl dricker så dricker jag rätt mycket liksom, men jag dricker mer sällan. Så det ja, men nu men nu när jag var uppe här, det var rätt länge sedan jag var uppe, då vill man ju dricka öl hela tiden liksom. Det är lite semester att jag att vara här uppe också.
Jo, när du bodde här i, var det 3 månader eller längre? När vi spelade
in special. Då blev smällfett.
Ja. Du blev svullen. Nej, men då var det för att vi skulle spela in specialisterna i P3, radioprogrammet. Och då såg du det, och då var det typ att du skulle ta 3 månader att göra det. Och du sa 3 månader som bara semester.
Ja. Ja, men då söp jag ju nästan varje kväll. Men det var också väldigt kul för att man vet att man har 3 månader uppe i Stockholm då. Då hade jag inte bott i Stockholm, jag hade inte så mycket gig där och så, utan jag hade ju väl precis börjat med stand-up. Så det var ju väldigt kul, och så man lärde känna kompisar och liksom, alltså det var väl så jag liksom lärde känna Elinor Svensson och kanske Jonas Strandberg och ja, men många så under de 3 månaderna att man blev...
Ja, men så var det rätt mycket för mig när jag flyttade till Stockholm också, alltså som 20-åring. Det var 2021 när jag flyttade till Stockholm. För då var det också så här, då var det verkligen så roligt. Och då var det, mina kompisar gick på så här konstskolor eller reklamutbildningar.
Ja.
Och de skolorna hade rätt mycket fester och liksom de hade så här fredagsbar och sånt där. Mm. Och plus att vi gick ut ganska mycket då, så liksom, jag såg det rätt mycket som semester liksom, de, mina tre första månader eller kanske till och med första år i Stockholm.
Ja.
Och sen var det, sen fick jag verkligen sån här en ganska tjock mage efter ett tag och tittade ner och hade liksom inte riktigt sett den komma. Och jag hade inte hunnit, då var jag mest inne på teckna serier, men det hade jag också liksom struntat i lite. Jag hade tecknat väldigt lite serier, bara varit inne på festa under.
Liksom. Men om du nu skulle så flytta till New York i 3 månader och du liksom har då några klubbar så som du får köra på som är, ja men låt säga Comedy Cellar, Gotham och lite så. Hade du inte bara tänkt, ja men jag super nu varje kväll och bara hänger här i de här miljöerna och liksom hänger kvar lite längre än vad jag...
Jo, jag hade ju hängt kvar längre än vad jag gör i Stockholm idag för att lära känna folk. Men jag hade nog inte supit som när jag var 20. Nej. Utan jag hade nog ändå så kanske suttit så här med en alkoholfri öl och varvat lite för att ändå komma i stämning och ta en alkoholhalt ibland. Men det är ju också en del i det är ju att komma in i communityt.
Ja, precis.
Och det gör man ju rätt mycket med den typen av socialt häng.
Yeah.
Om man blir ganska mycket en outsider om man är nykter.
Ja, om man inte är lite alkohol så är det svårt att slå i comedybranschen.
Men det kommer jag ihåg när jag började med stand-up, så var det, alltså det är det som jag har gjort som jag, där jag varit mest fokuserad på att komma någon vart.
Alltså vad för något?
Stand-up.
Ja.
Jag var 35 när jag började med stand-up och då var det också så att jag tänkte, okej, det här ska vara mitt huvudfokus nu, att bli bra på det här.
Ja.
Och då var det också så här att när jag skulle ut och festa, då var det så här, om det var en fest där det var andra komiker, då prioriterar jag alltid den framför en fest där det inte var komiker. Även bara i ett partysammanhang. För att det är så här, ja, men det är viktigare att lära känna folk där och kanske de diskussioner man har i köket på en efterfest hos komiker. Då lär man sig lite mer om stand-up och branschen och hela.
Sen kanske man inte så medvetet tänker riktigt så cyniskt alltid, utan det är också bara att det är det här nyhetens behag, att det är mycket roligt. Man vill ju bara stå och prata stand-up. Och det tycker jag fortfarande är liksom det roligaste. Att häng, liksom att, alltså stand-up ska jag säga, det är kanske det roligaste så sätt jag har hängt med, hållit på med umgängesmässigt liksom.
Jo, det tycker jag också. Alltså om jag jämför med, i och för sig gillar ju väldigt mycket mina gamla serietecknarkompisar och sådär också. De är ju
det kan man ju göra, men man kan ändå ha en favorit, alltså så, jag ska, alltså så battle rap är också jätteroligt, men jag skulle säga att det här är ännu roligare.
Jo, jag skulle nog säga att comedybranschen är det som har liksom störst procent trevliga människor.
Ja.
Rap, hiphop är nog det som har lägst procent trevliga människor. Det är
lite macho så liksom.
Ja, väldigt mycket attitydproblem, mycket rövhål, mycket extremt stora egon liksom, som krockar med varandra.
Ja.
Och då ska jag inte säga att mitt ego har varit världens minsta heller.
Men det färger verkligen av sig att ens ego blir mindre också av att vara i, alltså med stand-up. Att man, alltså när man höll på med rap mycket liksom, då blev det att man var tvungen också, eller det blev att det färgade av sig lite, så ens ego var lite större, man var lite, antagligen lite drygare och otrevligare överlag mot folk.
Så. Har du märkt av det någon gång? Alltså för jag märkte det på mina vänners reaktioner när jag gjorde Simons 120 dagar, det projektet.
Just det, boken där du ska bo i 120 dagar, ska du åka runt i Sverige och bo liksom hos folk.
Jag får inte åka tillbaka till min lägenhet, jag får max sova 2 nätter på samma ställe. Men den boken, när den släpptes och under själva projektet, så fick jag väldigt mycket uppmärksamhet i massmedia också i Sverige. Att det blev en sån liksom innan begreppet viral på internet fanns, ja, så blev det liksom en viral nyhet också.
Mm.
Och jag snackade med kompisar i efterhand som sa att jag blev jävligt dryg under den perioden. Och det var nog liksom på grund av att jag blev lite känd och fick lite uppmärksamhet och sådär.
Mm.
Det är ju såklart, om jag ser tillbaka i det så hade jag inte velat ha den attityden som mina vänner precis. Säger, fan vad du blev dryg.
Ja, exakt.
Har du märkt det någon gång?
Lite grann, men det är så på så lite en skala då, så att man har hela tiden kunnat rätta till det.
Mm.
Och det tror jag fördelen med då, när man liksom, alltså tänk att slå igenom över en natt liksom, att vara alltså så en Justin Bieber eller något sånt som går från ingenting till att vara jättestor, mer eller mindre över en natt, det måste ju vara jättejobbigt. Det här är ju ändå då att man har klättrat långsamt och kunnat hela tiden liksom hålla egot i schack liksom, så att man inte, och sen liksom märker man att nu har jag liksom, nu beter jag mig lite illa liksom, så får man rätta till det och så, och det tror jag är ett bra sätt att bli större på, eller om man ska säga att det går långsamt, då är det nog enklare att inte liksom förstöra relationer och sådär.
Jo, det tror jag absolut.
Mm.
Men det är också när man liksom, när man får ett högt hopp upp i karriären på något sätt. Att det händer någonting som gör att man får liksom en statusresa uppåt.
Mm.
Det är ofta det som ger störst kick också för en personligen. Så bara, fan nu händer det, nu rör det på sig.
Ja.
Och sen så kan man ju se också, det är ju lite så här... det är två sidor av myntet. Dels så skulle det kunna vara att ens kompisar och ens omgivning kanske är lite missunnsamma.
Mm.
Att de många gillar inte när, alltså många vill ju kanske att så här, nu är vi på samma nivå ungefär. Om någon då gör en resa och inte är längre på samma nivå kändismässigt eller ekonomiskt eller status eller credmässigt liksom, då liksom man saknar ju kanske den personen lite och tycker så här, du borde vara kvar där du alltid har varit. Så att då, frågan är vems så att säga fel det är liksom, ska ens kompis och ens omgivning eller om man själv är på den sidan om jag har någon kompis som sticker iväg och blir jättekänd, är det jag då som bara ska vara helt så här, jag ska unna honom det och eller är det liksom den personen som ska
det är lite som när folk skaffar barn liksom.
Ja.
Det är lite samma, så man fattar sig, men det är så att deras fokus skiftar liksom då till det livet med barn, och sen också att de har mycket mindre tid.
Mm.
Och så men de har exakt samma,
det är ofta samma sak med en karriär.
Precis, liksom. Att man när man står i en karriär, går det bara i karriären, så får man mindre tid. Men då slår folk ihop det, att det är det på grund av att du liksom har blivit lite poppis som du nu inte vill umgås med mig längre.
Mm.
Men egentligen är det, nej, det är på grund av att jag har mindre tid kanske då liksom att göra, men ja, men liksom, för mig har det gått så långsamt liksom, och så att jag har aldrig fått höra att jag skulle ha varit otrevlig eller blivit dryg, och jag har ju liksom kontakt med alla kompisar. Och sen är det klart man kanske har lite mindre tid ibland.
Jag skulle tänka mig att det största steget för dig var under battle rap-perioden, att det skulle kunna vara så, eller jag lärde känna dig efter den boomen liksom.
Ja.
Men jag skulle kunna tänka mig att det var då som du tog det största klivet karriärsmässigt eller status eller kändismässigt.
Ja, jo precis. Och sen att den grejen är ju lite så här, leka rockstjärn-grej är ju, battle rap var ju lite så rockstjärn-grej på en liten nivå, liksom på en liten, i liten skala.
Jo.
Att det var, och så, ja.
Jo, imagen var ju att man skulle så här, trycka ner sin motståndare.
Ja.
Då kan man inte riktigt vara den här, det är svårare då att vara en sån här mespoppare.
Ja,
den
precis.
Liksom sortens...
Och det var ju liksom en liten bubbla såklart. Liksom, det var inte alls liksom stort, det var inte stort liksom på det, alltså brett, men för då, men det fanns liksom en skara som var helt så besatt av det, så att i den lilla bubblan var man ju då
kingen,
ja precis.
Du, nu frågar Andrea Lennartsson om en drink. Ja, men du får gärna.
Jag kanske tar en karo till.
Men du får en karo och min drink.
Jaha, okej, ska jag testa. Okej. Ja.
Det var någon som skrev in och klagade lite på uttalet av karo. Jag tror...
Är det en finlandssvensk?
Ja, det var någon karho. Jag vet inte hur det ska uttalas egentligen, men han tyckte att...
Då får de ju stava det rätt också. Ja, men det kan man inte heller begära. Alltså varje land får väl uttala det. Alltså, jag vet inte, jag uttalar visserligen då Adidas, uttalar jag Adidas.
För att Adidasler uppfann det?
Ja. Och att liksom...
Vad hette hans brorsa som gjorde Puma? Han hette väl också någonting Dassler?
Mm, de hade väl Adidas ihop först.
Var det så?
Ja. Mm. Så det är ändå... Ja, det är också en rolig släktträff. Mm. När bröderna
Dassler... Men det är ju ändå Adidasler. Som de är döpt efter den ena brorsan. Jag fann att det var den ena startade Adidas och den andra Puma.
De hade väl ett skoföretag ihop eller någonting, men så bröt de upp och de bara låg en gata ifrån varandra då, Adidas och Puma. Och det, men det, jag tycker det sånt är väldigt roligt. Det finns liksom några exempel även så på Tony och Ridley Scott. Alltså där båda, där liksom den sämsta av dem är fortfarande...
Nu kommer Andrea med en drink som ser ut som Hawaii Gay Club.
Det tack så jättemycket.
Vad innehåller den?
Passoa, lemonad och lite gin.
Okej, okay, väldigt likt Hawaii Gay Club fast med gin istället för Malibu då. Mm, men den var god. Den var jävligt god.
Och en kaffe, just det.
Tack så mycket. Tackar, ja. Den var god, ja. I de flesta...
Vad var det med Ridley och hans bossaskott?
I de flestas... släkter eller familje som du träffar familjen. Om du har skapat Puma så kommer du vara den lyckade. Då kommer liksom alla vara så här och alla kommer vara lite avundsjuka på liksom, och alla och föräldrarna kommer vara stolta. Förutom då i Dassler-familjen då, där man kan skapa liksom ett av de största sportmärkena någonsin. Men det är inte det näst största, utan det är kanske det femte största. Då är man liksom en nolla. Och likadant med Tony och Ridley Scott, att Tony Scott har gjort liksom, vad kan han ha gjort, Spy Game med Robert Redford och Brad Pitt och lite sådana. Han har gjort liksom helt hyfsade succé och liksom Hollywoodfilmer. Men han är inte Ridley Scott. Han har inte gjort Alien eller Gladiator eller Blade Runner.
Nej.
Så han tog visserligen livet av sig också.
Gjorde han det?
Ja, Tony Scott. Jo. Jag vill tänka att det var lite på grund av det.
Ja, det är ju inte, det är inte helt omöjligt att ha med det att göra.
Men det måste vara jobbigt att liksom lyckas på den nivån. Alltså, och vara sopan fast man är liksom... Att det är bara att lyckas är helt sanslöst ju.
Ja. Jo, men man jämför sig med... Jag kan tänka mig att Adidas... Alltså Adidasler då jämför sig med Nike-grundaren som kanske var ännu mer framgångsrik.
Ja, det är han ju.
För så tycker jag alltid det är... Alltså, man kan alltid känna sig väldigt lyckad och väldigt misslyckad beroende på vad man jämför sig med.
Ja, det är viktigt. Och så får man ju då, för det är bra också att försöka jämföra sig uppåt så att man liksom får lite eld i röven. Men det kan ju också vara väldigt destruktivt att om man gör det för mycket.
Men du hade fått ett tips om det är någon, du sa så här, det var någon som tipsade mig om det att... när man skulle jämföra sig med någon, att man skulle hålla kvar. Hur var tipset, jag minns inte.
Jag minns inte heller riktigt, men framförallt att alltså, kanske jämföra sig gärna med någon som är äldre än en själv. För då kan man alltid har det också som en förklaring. Så okej, men när jag är så gammal så kan jag ju vara där. Ja. Liksom. Så det, ja. Men ja, jag minns inte exakt vad det var. Jag har säkert fått något jättebra tips någon gång.
Ja, men jag för mig det var något i stil med om du till exempel då ifall du jämför dig så här.
Ja, just det. Så här, jämför inte en grej utan jämför helheten då. Mm. Så att om du jämför dig med någon så här, om jag ska, så att jag kan inte så här jämföra mig jag kan inte jämföra mig med, men låt säga Claes Malmberg, så här, Claes Malmberg med liksom framgång inom humor.
Nej.
Och sen jämföra mig med Peter Sipen i kropp. Hur liksom, hur väl man kan, alltså så.
Men då får du tänka så här, jag är roligare än Peter Sipen. Mm. Men snyggare kropp än Claes Malmberg.
Ja. Det är liksom inget sånt plockbord där man liksom tar de bästa egenskaperna från sina favoriter och så bara mår man skit. Så man får välja en då och så får man tänka då, okej, den här personen är mycket mer framgångsrik i humor.
Mm.
Men är ju också väldigt fet. Mm. Och har ett trassligt privatliv. Mm. Eller så man får liksom för annars blir det en väldigt orättvis jämförelse liksom.
Ja. Nej, men den tankeleken har jag gjort också så här, jag funderar på, skulle jag vilja byta liv med den personen?
Ja.
Och det, i stort sett aldrig hittar jag någon som jag tänker så här, om jag hade velat byta rakt av.
Nej.
Nej, men jag funderar på det med att byta. Men jag brukar säga Lou Bega. Jag tänkte han så bra ut. Han har gjort några hitlåtar förmodligen då liksom ekonomiskt oberoende. Men sen så nu, det senaste jag hörde var att han gick med i någon dansk sekt.
Aha.
Och det lät inte så kul.
Nej. Och så, om man har gjort då två hitlåtar, det är ju också beroende vad det är för kontrakt han har, va?
Ja, jo.
Liksom Mambo. Number 5. Jag hörde att James Cameron har inte tjänat ett öre på Titanic till exempel.
Va? Mm. Ja.
Men hur vet du om Lou Begas liv?
Nu vet jag inte om det gick in i micken, men Andrea frågar hur mycket jag vet om Lou Begas liv. När jag svarade så visste jag ingenting. Va? Det var bara hans utseende, hans vita kostym och vita hatt.
Men han är inte känd som någon hunk direkt.
Är han inte det?
Nej, det är han inte. Lou Bega. Alltså han är ingen tonårsidol direkt. Alltså, jag tänker att han var på nivå med... Jo, precis. Så jag tror liksom att han var som så ungefär som de Hej Margareta.
Nej, så gammal var han inte.
Nej, men nästa. Han är där någonstans. Liksom. Mm. Han är mellan de...
Jag skulle nyss säga att han var 27 när han slog henne med Mambo No. 5.
Ja, sen med den lilla smala mustaschen och...
Men det var nog det här utseendet jag personligen har velat ha.
Ja, ja.
Jag ville hellre ha det än Brad Pitt-utseendet. Ja, liksom. Ja. Jag hade nog hellre velat se ut som Lou Bega.
Mm. Jo, alltså det är ett bättre utseende sett till framförallt om du ska hålla på med comedy.
Mm.
Att då vill man ju hellre vara... lite fulsnygg eller lite... Man vill ju inte vara så här drop dead gorgeous.
Liksom. Nej, det är inte riktigt. Ja. Var han 24 när han slår
igenom? Ja, men han var ju ingen hunk direkt.
Det kanske han inte var. Jag har aldrig hört någon tjej prata så här om Lou Bega.
Åh, kolla han. Han är riktigt sån Lou Bega.
Och så att han var typ tysk eller någonting.
Ja,
tysk.
Han är.
Och det gör också lite sunkigt.
Ja. Jo, för då blir han ju mer en sån, vad heter han, Gunther typ liksom.
Ja, lite.
Eller en Dr. Bombay typ. Där man bara låtsas att man är den här...
Han gör ju någon Panama liksom attityd.
Mm.
Är det någon speciell, har du tänkt att du hade velat byta liv med någon... person, är det någon som kommer upp i...
Ja, alltså Paul Thomas Anderson som gjorde då Boogie Nights och Magnolia. Det var ju en sån liksom dröm att ha hans liv. Att han, ja, det kan, nu kanske jag inte hade gjort för nu tycker ja, men det är väl rätt nice. Så, men ja, men då när jag var runt 20 liksom, var det verkligen så drömmen att leva hans liv, att få göra film, vara ihop med, vad heter hon?
Men skadis eller?
Nej, sångerskan. I was standing out there. Paper Planes eller vad den heter.
M.I.A.
Paper Bag eller något sånt. Nej, inte M.I.A.
Hon gjorde en som heter Paper Planes.
Fiona Apple heter hon.
Fiona Apple?
Ja, Apple som... Ja.
Fiona, aldrig hört talas om.
Aldrig hört talas om Fiona Apple.
Nej.
Ja. Det är, du skulle säkert gilla några av hennes låtar.
Mm, kanske.
Men hon var stor så indie-sångerska. Ja. Mm.
Men du hade inte bytt med Paul Thomas Anderson idag ifall du bara fått hans liv
nej,
nu?
Nej, dels tycker jag att hans film har blivit sämre och sämre hela tiden, mer eller mindre. Och sen, ja, han verkar inte ha det lika nice längre.
Det är ganska vanligt det där att folk, alltså filmregissörer, gör en bra film till en, ganska tidigt och sen så gör de sämre och sämre filmer.
Alltså det är vanligt, man ska säga, med de, många grejer är det vanligt, alltså även musiker är det vanligt att, alltså Paul McCartney ska släppa en ny platta, då tänker man inte, oh, det kanske blir en stor, den bästa plattan nu.
Nej, det var någon som det var på Skalateatern backstage någon gång och någon, någon frågade så här om jag hade hört Eminems nya skiva. Jag sa nej, och jag har inte heller hört Rolling Stones senaste skiva. Att man, jag vet att båda två kommer vara skit.
Men det var han M. Night Shyamalan, han som gjorde Sjätte sinnet, pratade om det, det fenomenet. Han, jag vet inte om jag har berättat för dig Simon innan, men det tyckte jag var rätt bra. Han sa liksom just att folk, för han själv gjorde ju sina bästa grejer då. När han var liksom mellan runt, lite under 30 kanske till och med, Sjätte sinnet och någonting. Och så pratade han om det, och då sa han så här, men jag tror, han trodde så att det kan bero på så här, att det är en viss ålder där man blir tillräckligt tekniskt skicklig, men inte men inte för tekniskt skicklig, så då fortfarande liksom det här fria liksom, där du måste liksom få lösa det på bästa sätt. Medan sen när man blir för tekniskt skicklig, att man då försöker dölja imperfektionerna liksom med bara rent teknisk skicklighet, och då blir det lite mindre intressant. Men när någonting är lite slarvigt men ändå tillräckligt bra, då liksom man är lite mer risktagande då liksom. Och det kan jag nog köpa.
Och det, men det är ju ändå lovande med folk som gör bra grejer. Alltså jag har just läst ut Mel Brooks biografin. Och jag tycker att hans bästa film är Spaceballs. Alltså det var för rymden. Det kan inte vara hans, för att han, när han liksom slog igenom som den här crazy komedins liksom främsta skapare, det var kanske Blazing Saddles, det var för Vilda Västern, Sheriffen heter det. För det, men den tycker jag inte lika bra som Spaceballs, men då var det väl liksom att han, det var liksom hans första film i den genren, som var så crazy. Men sen så när Spaceballs kom, så hade kanske den stora publiken lite så här, men det här har vi sett lite, den blev inte lika stor succé.
Nej, precis.
Men när han gjorde Spaceballs, då var han över 60.
Ja.
Och då tycker jag ändå så här, kan man göra så bra film där man och liksom var som jag när jag var barn, tyckte att nej, det är fan det roligaste någonsin.
Ja, precis. Och då är det en 60-åring som har gjort den. Jag Björk sa också att hennes favoritartister eller har gjort sitt bästa efter 50. Men då kanske det är mer bästa på så här, i smak liksom, som en, om man själv är musiker, så kan man så här uppskatta det någon, men att det kanske inte är det som är mest kommersiellt gångbart liksom.
Men jag tror också, för jag lyssnade på ett radioprogram om James Brown. Och då snackade de så här, när han har gjort så här, liksom lite hits med så här, Papa Got a Brand New Bag, som ansågs vara nyskapande och sånt där. Men sen så tyckte recensenterna och ganska mycket så här folk, men nu upprepar han sig, nu bara kör han i nu uppkör ni gamla julspår.
Ja.
Och det var under den här upprepningsperioden som man gjorde I Feel Good.
Ja.
Men då var det ju också att då, det är hans liksom arv. Ja. Det är det man minns honom för, ja, liksom precis. Den som är hans bästa låt.
Ja.
Men det var ändå bara så här, men då var han så slipad, då hade han liksom lärt sig den här stilen, sen så liksom bara gjorde han en i mängden låt som, var, som blev den.
Ja, precis. Mm. Jo, det händer nog ofta, alltså, ofta om vad man tror egentligen, liksom att någon kommer med, ja men kvinnaböske.
Hans Andersson.
Ja. Man tänkte så att han kommer alltid vara, hans grej kommer alltid vara, får man ta hunden med sig in i himlen.
Mm.
Sen kommer han med den liksom, det var tjo och håll igång. Det var guld och gröna skogar.
Kom den nyligen? Jag missade den.
Kom, ja, men den var med i Melodifestivalen.
Ja, men jag har hört att han har fått kids älskar honom nu. Liksom.
Precis, och det är väl hans största framgång, liksom den låten. Och då var han ju över 60 när han kom med den. Liksom. Han måste ju ändå ha trott att säga, nej men det var nog den jag hade i mig, det var nog den om hunden jag hade i mig. Liksom. Och sen får jag bara köra den. Och sen ja, så fick han det breaket, han var ju väldigt tacksam. Så på efterintervjun då han kom till final i Melodifestivalen och så kom han väl trea. Och så frågade de, gick de fram då liksom så här, hur mår du, så hur känns det så att han förlorar då? Det känns bra, jag har ju helt plötsligt har jag en ny hit. Han var ju bara så jävla glad liksom att han hade en ny hit.
Mm. Du berättade, Andrea, du berättade att du var med på någon musikvideoinspelning. Att det var ett barn som hela tiden gick runt och sjöng en Hasse Andersson-låt. Kvinnaböske. Vilken låt var det?
Det var
nu.
Okej, det var den. Mm.
Den är rätt bra också.
Kollade du på Melodifestivalen, Anton?
Till och från. Vi hade att man liksom, att vi såg också kompisgänget och såg Melodifestivalen och satt betta på och så. Mm. Men nu de senaste åren har vi inte gjort det. Men vi var mycket så att man, ja men Melodifestivalen var en grej. Och Oscarsgalan var en annan. Och så satt man liksom och gjorde en kväll av det.
Den senaste jag minns jag sa hela Melodifestivalen, det var när Loa Falkman vann med Symfonin.
Heter den Symfonin eller Symfoni?
Symfonin tror jag inte.
Okej.
Okay. Mm. Han sjunger väl också Symfonin, ljud och stark och fin. Eller något liknande.
Ja, det är han kanske, ja. Mm. Det var rätt länge sedan han var.
Det var...
Är det ett sent 80-tal?
Mycket möjligt.
Ja. Mm. Är hyfsat bra, hyfsat bra Melodifestivalen kunskaper. Mm. Men de är lite luddigare nu de senaste 10 åren.
Har du koll på Samir och Victor?
Nej, väldigt dålig. Jag vet att de har varit med.
Mm.
Och jag vet ju att Samir har varit med i Ex on the Beach. Och... Mm.
Nej, det var... Ja, det vet jag inte. Men han har med någon dokusåpa.
Ja, ja.
Var det inte Paradise Hotel?
Men ja, han har varit med i Paradise Hotel var det säkert. Och så jag vet ju... Ja. Och sen han Victor vet man inte. Är han musikproducenten som har...
Jag har nog ännu mindre koll än vad du har.
Ja.
Alltså okay, på deras roller inom det musikaliska.
Men hade de inte någon man skulle, där de skulle bada i vatten eller hoppa i en fontän?
Jo, bada nakna i någon sån
det.
Där.
Ja.
Eller något liknande.
Ja. Nej, så det jag känner till någonting om att han så drog sig, Samir drog sig tröjan eller något sånt. Att det var någon som man snackade i Melodifestivalen, att han drog ner sin tröja hela tiden.
Var det då när han hade typ ett märke på sina kalsonger, man hade typ Calvin Klein som syntes, att han drog ner det över det?
Nej, jag tror det var en nervös reaktion, alltså om man inte var en artist och sen står liksom och uppträda i livesänd tv i Globen, så jag tror det är liksom så att man, ja men du vet som när man började med stand-up, att man hade ju grejer man gjorde liksom,
ja,
man pillade
tics,
på något där, så jag tror bara det var en sån tick liksom, en trygghetstick liksom.
Mitt första gig så var jag såhär, jag märkte att jag skakade lite liksom, att mina händer skakade lite, så jag var tvungen att ha, alltså den micken, den handen som inte var på micken, nu blandade ihop det som lök på pizzan, och pizza på löken. Men att jag sa den...
Nu sa du fel.
Ja, jag sa fel. Jag tänkte nu ska jag säga fel medvetet, då blev det rätt.
Okay.
Men,
pizza
men
att, på löken.
Nej, men den micken som inte var på handen. Mm. Tvärtom.
Ja.
Den handen som inte var på micken, den höll jag då i byxfickan. För att, ja. för att jag dels visste jag inte vad jag skulle göra med den handen.
Nej.
Jag hade micken kanske i vänsterhanden då.
Ja.
Och sen så högerhanden, nu kanske jag har den och pratar med, liksom att röra på den och,
ja.
Och gestikulera.
Ja.
Men då var jag så nervös, dels var jag nervös att jag skulle darra på handen.
Ja,
så att jag fick ha den i byxfickan. Mm. Ja. Gick runt med så här.
Ja, men jag minns att jag var rätt imponerad av det att du ändå hade micken i handen. Jag körde ju i...
båda händerna i byxfickorna.
Jag körde i 2 år med bara micken i stativet och så stod jag med, ja, men kanske båda händerna i fickan eller båda händerna var vid sidan liksom på låren och körde skämten.
Också på grund av nervositet.
Ja, ja. Jo, det är jävla obehagligt var det ju.
Ja, det är det ju. Jag har nu varit länge sedan, nu tänker jag inte alls lika mycket på den här höga tröskeln som det är att börja köra standard.
Nej, jag fick en smak då jag hade den specialen Benne. I början av den så hör man ju det här, du var ju där den kvällen i Malmö när jag fick när jag kollapsade på scen.
Ett mentalt sammanbrott.
Kalops, det är ett roligt ord. ja. Och sen efter det då så liksom, då fick jag en sån ny grej. Då jag minns jag skulle upp och tänkte att jag måste gå upp på scen igen liksom.
Tillbaks i sadeln inställningen.
Och då skulle jag köra humorbaren. Och då var det som att köra första gången.
Mm.
Att jag liksom så hjärtat slog och jag var så jättedarrig och så. Så det minns jag att, så då fick jag liksom, alltså det, och det är bara några år sedan nu liksom.
Mm.
Men sen gick det ju mycket snabbare sen att komma över det och, och liksom vara tillbaks på en nivå.
Men plus att då hade du ändå liksom i minnet att det hade gått bra. För mitt första gig, det var så fruktansvärt för att då var jag så nervös innan jag skulle gå upp på scenen.
Mm.
Så jag är så nervös, men jag trodde ändå det skulle gå bra.
Ja.
Men så gick det jättedåligt. Jag fick knappt något skratt alls.
Mm.
Och då var ju liksom känslan efter ännu mer fruktansvärd.
Ja.
Då var jag i stort sett Benne.
Var det då du ville sluta med stand-up?
Nej, jag hade ju ändå så här bestämt mig för att fortsätta. Och jag är ju ganska bestämd när jag liksom har sagt så här. Jag ska våldta. Jag skulle hålla på i 3 år. Hade jag bestämt mig då.
Ja.
Och hade som liksom... backup-plan att jag skulle teckna en serieroman om hur det när jag försökte bli ståuppkomiker och det gick åt helvete.
Ja, precis. Ja,
men då tänkte jag, måste jag ändå ge det 3 år.
Mm.
Men, och nu har det gått 6-7 år kanske.
Mm. Jo, ja, men det har vi pratat om innan just det, att man gärna ville ha en fake-anledning till att...
Hade du någon fake-anledning?
Nej, alltså jag hade att jag ville liksom så här, vi hade börjat lite som att göra så här radiohumor, du och jag. Och så hade du börjat med stand-up då. Och så var du lite så här, men ska du inte börja?
Mm.
Och jag är inte så svår med sånt. Liksom när någon, om någon säger så, men ska du inte testa detta?
Nej.
Då tänker jag, men det kan jag göra då liksom. Mm. Men det var också lite att jag kände då att man kanske ska ha kört om jag ska hålla på med radiohumor ska jag väl ha kört stand-up först också lite.
Mm.
Så jag tänkte det som att det är lite som ett mandomsprov.
Mm.
Att du ska inte liksom, du ska inte komma här och vara rolig om du inte har gjort det här eldprovet först liksom.
Ja.
Så lite så tänkte jag att jag ska i varje fall liksom ha gjort det lite.
Mm.
Så att jag sen med gott samvete kan göra annan humor liksom.
Mm.
Lite så kände jag. Men jag...
Men fastnade du direkt för det sen när du körde?
Ja, ja. Jag tyckte det var roligt att göra det så utmanande. Och det var kul. Alltså, jag tyckte det var kul att göra någonting. Du och jag gjorde det ihop. Så jag tyckte det var roligt.
Mm.
Och det var liksom... Ja, det var något att göra. Att det inte var... Det var i varje fall något man gjorde. Och jag hade ju liksom battle rappat och då precis slutat med det. Så var det nytt umgänge, nytt liksom en ny grej att göra.
Det var ju väldigt rolig fritidsgårdskänsla också då när vi började med stand-up. Och det var Mafia Comedy på Underbara Bar. Och de hade en sån ganska stor backstage-häng med ett nytt umgänge och alla drack öl och alla umgicks.
Ja, det var jävligt roligt. Ja, så jag tyckte bara att det var en rolig, alltså en svinrolig grej att göra. Och sen kanske det värsta med det var att man var tvungen att köra stand-up.
Mm.
Alltså det värsta rent så här att man var ju nervös och tyckte det var jobbigt. Men jag kände också så här, men det här kan jag nog bli, bli bra på. Liksom.
Och ditt första gig gick ju ganska mycket bättre än mitt första gig, ska jag säga.
Specialisterna. Bara killar.
Nej, jag är bra. Jag har öl och vad trevligt.
Jag har en drink här.
Kallar du Simon för Simme?
Ibland gör han det.
Ja.
Jag märkte någon gång när vi var i LA och Andrea stod på det var kanske första gången hon sa Simme, då stod hon på andra sidan gatan och jag skulle ta mig över gatan och det kom en bil och hon var lite nervös. Hon skrek så, Simme!
Men är det för jag känner ingen annan som kallar dig Simme. Jag gör det lite på skoj ibland, fast kanske inte till dig utan mer så här, om jag skriver så här, jag och Sim, nu skrev jag så här till Jonas Strandberg, jag och Sim, jag tänkte ta en öl sen ikväll med bland annat Simme, men jag tänker att Simme är mer, för mig är det mer så att du kallar dig Simme. Ibland.
Jag presenterar mig aldrig med Simme.
Nej, men du kallar det så i låtar ibland, så kallar du dig Simme och så. Men det är aldrig att folk kallar dig Simme. Förutom
Gärdet ibland när du kallar
mig Lenny. Gärdet. Lenny. Jag kallar Andrea Lennartsson.
Jaha, Lenny.
Ja. Och Lenny.
Jag kallar ju Andrea för Andreas.
Det har, just det. Det har spridit sig till även lyssnare av den här podcasten.
Ja, det har gjort det. Ja. Jo, det var min första reaktion på när du sa, när du pratade om Andrea, var att det blir då i bestämd form, eller vad blir, vad heter det?
Genitiv? Nej, vänta. Kan heta det? Nej, det heter nu, eller?
Men ändå lustigt att Andrea och Andreas är nästan samma namn.
Mm.
Men eller hur tänker man att det är två helt skilda namn? Att de är väldigt långt ifrån varandra. Jag tycker inte att Andrea är tjejernas Andreas. Jag tycker att mer att Jenny eller Lina är mer Andreas. Emma är mer Andreas.
Det kanske är på grund av hur vanligt det är.
Ja. Jo, precis. Så... Ja, precis. Att det...
Du får komma hit, Andreas. Man hör inte det här, så du antingen knäpptyst eller sitta nära micken.
Du får sitta så här.
Nej, då får du sitta nära.
Nej, men vad skulle du säga är tjejvarianten av ditt namn? Är det Simona?
Nej.
Nej. Vad är tjejvarianten av ditt namn? För mitt kan ju inte vara Antonia.
Nej.
Nej.
Då ska det vara någonting som är från samma tidsera som Simon. Ungefär lika vanligt. Emily.
Emily, ja. Jag skulle säga kanske Felicia.
Felicia Jackson.
Ja. Tjejvarianten av Anton är Felicia Jackson. Så om en kille heter Anton Magnusson, så ska tjejen heta Felicia Jackson Magnusson.
När vi pratade om när Kringland skulle få barn, när de diskuterade vad barnet skulle heta, då föreslog jag att barnet skulle heta Felicia Jackson.
Ja, det hade varit roligt.
Ja, det är roligt att ge sitt barn ett helt annat efternamn.
Om du fick barn då, vad skulle du döpa barnet till? Om det var helt upp till dig.
Jag tror jag har gått igenom många olika perioder. Och jag tycker det är ett roligt... på ett sätt hade det varit roligt att döpa barnet till Simon.
Ja.
Till Simme.
Ja.
Andreas hade varit roligt.
Andreas är väldigt roligt. Andreas är roligt. För att nu liksom...
Har du
nu,
något...
Nej, inget så direkt, men verkligen Andreas. Christian är också roligt.
Tycker du det?
Ja, att det bara lite fel, om man får det just nu, det är lite fel i tiden. Att...
Ja, det, sånt är kul när något namn är väldigt fel i tiden. Men det är också, det är ofta de namnen som är så fel i tiden som man känner att de är komma också.
Mm.
Alltså om man döper sin bebis till... Bengt.
Ja, yeah, att det kommer ju snart liksom.
Men om man vill vara ännu mer fel i tiden så ska man kanske döpa sin bebis till Johan.
Mm.
Det är ingen som döper sin bebis till Johan.
Nej, Johan. Jag tycker att du har haft de båda roligaste där. Liksom, både Andreas och Johan är roligare än Christian. Johan. ja, Johan är jävligt bra. Johan skulle det.
Det kommer inte heller liksom. Det är inte på ingång.
Nej, det är nu väldigt långt till Johan är tillbaks. Ja, Johan är ett bra.
Men det hette typ alla i min klass när jag var liten, att alla Johan.
Ja. En jävla konstig klass.
Anna typ. Också hade jag varit så här, vad ska bebisen äta? Anna.
Ja, precis. Jag vet inte, Emma, är det en evergreen att folk liksom
Nej,
heter
ingen,
Emma?
Nej, ingen bebis som heter Emma idag.
Emma ska man döpa kanske.
Passar ju mer Emma
från
bebis än Martin.
Ja, Martin också är rätt kul.
Men sådana fula som Bengt och Lennart och Kenneth och sånt, det känns som att det kommer nog liksom.
Vad tror du om Neo efter han i Matrix?
Det är för mig redan har börjat.
Har du det?
Ja, jag för mig har hört det.
Ja, men alltså jag tänkte att det kom några då, men det här det kanske nu folk som gillar den filmen som fan, det är nu de ska få barn. Nej, för då blir det, ja precis, då ska man ta någon, liksom, då ska de heta Luken, fast det är också lite evergreen. Jag tänker någon som Tommy.
Ja, innan borde komma tillbaka.
Ja.
Du vill verkligen...
Nej, vi sitter och inte står där.
Du vill prata långt ifrån.
Jag är lite avslappnad. Jag vill höra. Det känns som jag är
lite. Nej, men Johan tycker jag är det bästa hittills. Johan Gärdenfors. Det är så jävla anspråkslöst. Tråkigt. Det är så att du har inga förväntningar på det här barnet. Det kommer inte bli någonting. Jag är helt ointresserad av dig.
Ja, men du känner, jag vill verkligen säga att någon, han kommer börja spela fotboll.
Ja, så. Precis. Ja. Ja, men det är liksom motsvarigheten till att så bara så snurra en jordglob och peka. Att det är lite så du har valt namn. Bara så är jag bara tar. Johan är roligt. Johan är jävligt. Du har två söner. Johan och Andreas.
Andrea, hon gjorde en så här claymation, en animation med lera. Och då så satt vi och spånade namn på. Det handlade om en katt.
Mm.
Som en stor katt som har då ett husdjur som är en liten människa. Och då så fick den stora katten namnet Kamrer Pilgrim. Och den här lilla husdjuret, människan, han heter då Johan. Och du var också sån, Andréna, direkt när vi spelar namn och namnet Johan, så ja, det tar vi. Det är något, det är någonting, att det är så fel just nu att heta Johan.
Man kan inte komma på någon som heter Johan som liksom
som inte ens gick ens klass i mellanstadiet.
Det liksom inte, finns liksom inte så, fast Johan Hellström, alltså det finns ingen sån.
Finns ingen känd Johan?
Ja, vem skulle det vara?
Johan Glans.
Johan Glans,
just det.
Jag tänkte på att heter Johan. När han är så hela namnet Johan Glans.
Ja,
man säger aldrig bara Johan. Man säger aldrig så här, men Johan var där ikväll. Och,
nej, det hade ju varit glans. Så vem är din favoritkum? Att man ska börja testa.
Ja, det är
så,
Johan.
Det är Johan tycker jag nog. Då tror jag de flesta kummer kan säga, vem?
Ja, ja, så, för Glans.
Ja, ja.
Finns det
ingen
artist som heter Johan?
Jag vet inte. Du... Jag fan, men det finns någon. Jag låg på skivbolaget Hybris innan. Jag fan att det var en Johan där, men
ja.
Det är
men... bara Johan.
Bara Johan. nej, men för det ja, för sen finns det ju såna liksom den där namnet är töntigt men har blivit så, alltså när man tänker ju så här, Sylvester Stallone, tänker man ju liksom Stallone. Man tänker inte Sylvester.
Men det var någon bögtidning som heter Sylvester också.
Okay,
alltså, jag tänker att namnet Sylvester låter rätt bögigt. Men det kanske bara är den associationen att den tidningen heter Sylvester.
Ja, men jag tror det finns väl en anledning att man kallar honom antingen Sylvester Stallone eller bara Stallone.
Eller Sly Stone.
Sly, just det. Men, alltså, ja. Men jag tycker det är vissa som också inte alls är, alltså som så här, Lenny Norman.
Just det.
Jag tycker inte han är en Lenny. Jag tycker han är en, liksom, han är antingen en Lenny Norman eller liksom Norman bara. Men han är inte en Lenny, tycker jag inte.
Nej.
Mm.
Men Lenny är så jävla ovanligt namn också.
Ja.
Men det är konstigt, Lenny Bruce var ju liksom, när han, jag gissar när Lenny Norman slog igenom så var typ Lenny Bruce en av de största komikerna i USA.
Mm.
Att det var lite konstigt.
Ja, ja just det.
Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz, säger man också.
Mm. Mm, det är ju annat, alltså Lenny, svenska Lenny och amerikanska Lenny är ju två helt olika grejer.
Jag gissar på att man heter Leonard i USA, Leonard. Ja. Och
jag hade
kallas
en i min klass som heter Lenny.
Bara Lenny?
Bara Lenny.
Ja, alltså jag känner också ett par Lenny.
Mm.
L-E-N-N-Y.
Jag har aldrig träffat en Lenny.
Okej.
Okay. Ja. Jag har inte ens träffat Lenny Norman.
Nej.
Han är inte så aktiv i stand-up-branschen.
Nej. Mm.
Men jag sa att han gjorde någon show med någon trollkar, jag för mig. Alltså det var kanske, jag vet inte om det var, vad heter Sveriges mest kända trollkar?
Carl Einar Häckner.
Nej, det var, ja men det kan ha varit han.
Eller han, Joe Labero.
Joe Labero, ja det var någon av de två för mig gjorde en gemensam show på typ Intima Teatern i Stockholm eller något liknande.
Mm. Hur är det, inte trollkar, är inte Carl Einar Häckner trollkar och Joe Labero är illusionist?
Vad är skillnaden?
Vet inte. Jag bara tänker,
det ena är riktig magi. Det ena är illusioner.
Specialisterna. Specialisterna. Med de orden då kanske?
Mm.
Eller vad säger ni?
Ja, men jag säger ja. Mm. Vi har pratat ett tag nu.
Mm.
Flera år.
Har du något att plugga?
Jag kan tänka mig, nej men gå in på gardenforce.blogspot.com och se vad jag har för kommande gig.
Mm.
Har du någonting att plugga?
Nej. Nej, utan det är vår turné då som släpps i dagarna.
Ja, det kanske jag. I november någon gång kommer biljetterna släppas.
Precis. Sen nej, sen har jag väl inget direkt sådär och som jag kommer på.
Man kan följa dig på Instagram och sociala medier.
Mm, det kan man göra. Och ja. Mm.
Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det va?
Specialisterna, baby.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.